Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det tar lite tid att bygga upp det där självförtroendet. Jag tror inte det är inte perfekt alla dagar. Jag tror att precis som alla andra så kanske jag inte alltid är helt säker på mina egna idéer. För man vet ju inte om de här sakerna kommer lyckas eller inte. Om man inte gjort det tidigare så är det... Man bryter ny mark. Men jag tror att det handlar till viss del om att vara trygg i att vara obekväm.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag ingen mindre än kommunikationschefen för TikTok i Norden, och det är Parisa Khosravi. Hon har ett gediget CV med tidigare chefsroller på både Google och KPMG i väldigt tidig ålder. Och vi pratar om hur resan har sett ut för henne, hur hon har tagit sig dit hon är, vilka egenskaper har varit viktigast för att landa de här rollerna, men också vad innebär rollen som kommunikationschef på TikTok? Vad är utmaningarna? Vad är det roligaste med jobbet? Hur gör man för att lyckas på TikTok idag? Men också trendspaningar på det som funkar väldigt bra. Hoppas ni gillar.
Hej Parisa.
Hej.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Kul att vara här.
Sjukt kul att ha dig här. Och vi har ju träffat träningssammanhang och nu sitter vi här.
Ja, love it.
Ja, älskar det. Och det är så kul också för att jag vet ju inte så mycket om dig och dina intressen och din resa. Så det är extra roligt att få liksom, även om vi inte hade spelat in, att få höra.
Oh, kul, tack. Vad roligt.
Du är ju kommunikationschef på TikTok i Norden. Och vi ska prata lite om den, liksom, den delen. Men jag är lite nyfiken på dina tidigare erfarenheter också. För du har haft väldigt feta titlar. Head of Brand and Reputation på Google. Head of Content Marketing på KPMG. Och sen nu då TikTok. Och hur har liksom resan sett ut? Hur har du tagit dig dit du är idag?
Wow. Ja. Den är
blod, svett och tårar.
Ja, verkligen. Så. Ingen liksom rak väg faktiskt. Nej. Det har varit liksom... upp- och nedgångar, definitivt. Och lite tur, men också mycket grit. Att bara skapat förutsättningar, möjligheter, varit på. Vågat vara lite street smart och testa nya grejer. Pitcha idéer. Och sen syns det såklart efter ett tag. Det är folk som snappar upp det. Mm. Och ser att det är något som händer där. Det finns kanske en talang, kanske vissa har sett. Hos mig ganska tidigt, att det fanns lite potential att växa och sådär. Och sen har jag haft turen att ha väldigt bra chefer.
Kul.
Vid alla de där tidigare erfarenheterna, att det alltid funnits någon som har trott på mig, som har sett att jag varit hungrig och engagerad och taggad och passionerad. Och sen bara hjälpt mig bana vägen för mig själv lite grann. För det är mycket att navigera, det är ju väldigt corporate. Den världen.
Ja.
Och det är ett sätt att arbeta på som kanske är annorlunda än andra sammanhang. Så man får vara lite street smart. Mm. Så jag skulle säga att det är lite mix av att vara street smart och rätt tid och plats.
Och jag tänker, det är ju väldigt stora organisationer, Google och KPMG. Och som du säger, att liksom man vågar pitcha och ta för sig. Hur syns man och hörs man på så stora organisationer? Det frågar jag rent nyfiket, för att jag bara säger wow, man har ju nog konkurrens.
Absolut, det är en speciell, väldigt speciell miljö där många sticker ut. Google lockar ju till sig topptalanger egentligen.
Ja.
Många duktiga människor, många som tycker mycket. Och alla är ju otroligt smarta. Ja. Så man kommer ju till sammanhang där liksom nivån är väldigt hög. Men jag tror att man får någonstans tro på sig själv ganska mycket och våga bara tycka saker. Och jag tror att det är någonting som jag tyckte personligen var ganska svårt tidigt i karriären. Så får jag säga Något som går emot kanske den här konsensusen kanske i rummet, eller har ett annat perspektiv som de kanske borde kanske fånga upp. Det är mycket trial and error. Och sen kunna artikulera sina tankar och idéer på ett sätt som andra kan ta till sig. Och det är någonting jag tror som hjälpt mig genom hela corporate-resan, är att kunna artikulera mina tankar på ett sätt så att även kollegor förstår och är med på banan och tror på den visionen. För det är inte bara kommunikation externt, det är även internt, att hantera olika relationer, att få alla med på banan, att alla ska röra sig åt samma håll.
Mm,
det är mycket people skills, vill jag säga, att det är att ta sig igenom de sammanhangen. Sen finns det det finns en del intern politik som man måste vara medveten om. Det är så det är i stora bolag och visserligen även mindre. Men det kanske är lite tydligare i sådana typer av gamla strukturer. Att det finns ett sätt att kommunicera. Personer som måste skriva under och tro på en idé innan man kan ta det vidare till nästa steg. Jag hade en idé på Google där jag behövde pitcha kanske till 30-40 pers. Wow. För att få den igenom.
Då får man vara ihärdig.
Ja, definitivt. Och tro på sin idé. Och få alla med sig. Ju fler stöttar och tror på idén, ju högre sannolikheten är att man lyckas och kan få igenom det, såklart.
Var det inte läskigt ibland och inte tvivla på sin idé? Alltså tro på sin idé så pass mycket att man liksom, nej men jag ska inte ge upp den här. För ibland är man ju så, den är inte bra nog, jag skiter i det.
Mm. Ja, den är väldigt svår, för man är ju mänsklig.
Ja.
Och jag vill nog säga att jag är kanske den mest självkritiska personen någonsin. Väldigt hårt mot mig själv. Även egna idéer och hur man för fram dem och sånt. Jag tror att man lär sig bli bekväm i ovissheten lite grann. Var bekväm i att det är en kreativ idé. Man är lite sårbar och utsatt när man kanske kommer med något nytt som ingen har jobbat med tidigare eller gjort eller ens föreställt sig. Men det kanske också det som gör den idén så intressant och spännande, så att folk vill lyssna och stötta. Så det är en balansgång. Och sen hade jag tur också väldigt tidigt i karriären när jag var på byrå. Så hade jag en chef som trodde på mig väldigt mycket. Ah. Så att jag minns, jag var junior, praktikant och sådär. Och jag var så taggad på att så här, pitcha och jag ville göra kreativa grejer. Och bara såhär, supertaggad. För jag hade en väldigt kanske förskönad bild av hur PR-världen ser ut. Och då sa jag det till henne, jag vill pitcha för kunder. Vad behöver jag göra för att göra det? Och då sa han, kom på några roliga idéer. Testa på mig. Om jag gillar dem så tar vi det vidare till kunden. Och då tittade jag på liksom, bolagets största kunder. Och funderade över liksom, vad kan jag göra här med tidiga erfarenheter. Liksom, vad har jag lite leverage att komma med som kan bygga upp min idé eller vad det nu är. Och jag kom från en ganska teknisk bakgrund. Halvt. Jag drev ett techbolag precis innan. Så jag hade mycket erfarenhet av digital kommunikation. Pitchat på scen. Mycket hackathons och mycket sånt från hela den startup-världen. Och på den tiden var det jättenytt. Det är ingen som höll på med sånt. Så jag tänkte så här. Jag tar med det här digitala perspektivet. Tar det till kanske ett bolag som behöver föryngra sig. Mm. Eller kanske nå ut till en yngre publik. Och testar. Så jag bara så här kom på massa idéer. Pitchade för min chef. Och så här, jag skulle kunna tänka mig det här. Jag tror den här skulle funka på grund av det, den på grund av det. Så jag hade ett case. Hur varje idé och en bild av sig, vart den kan ta vägen. Hon trodde på det till 110%. Och kastade mig framför kunden. Så fick jag pitcha alla tre idéer. Så fick kunden välja vilken den gillade mest. Så vidareutvecklade vi den. Och det var min första försäljning på bolaget. Och då var jag, gud hur gammal var jag? 23, 24, något sånt.
Det var modigt.
Något sånt där. Ja. Och sen så gick det liksom, jag upptäckte då i den här processen att jag kanske har något bra att komma med.
Ja.
Jag har ett perspektiv. Även mångfaldsfrågan fångade jag upp ganska tidigt och drev den rätt hårt. Jämställdhet och massa andra typer av frågor som jag tänkte att man kunde kommunicera kring på ett kreativt sätt. Och man bara pushade det ganska hårt. Och sen såg jag att det funkade. Folk tyckte att de här idéerna var intressanta. Och det byggde upp ett självförtroende ganska tidigt. Att vi har något att komma med.
Dina idéer på något sätt fick ett kvitto på att de var bra.
Mm. Så det tar lite tid att bygga upp det där självförtroendet. Jag tror inte det är inte perfekt alla dagar. Jag tror att det är precis som alla andra så kanske jag inte alltid är helt säker på mina egna idéer. Faktiskt. För man vet ju inte om de här sakerna kommer lyckas eller inte. Om man inte gjort det tidigare så är det... Exakt. Man bryter ny mark.
Ja.
Men jag tror att det handlar till viss del om att vara trygg i att vara obekväm.
Mm.
Lite grann.
Ja, men verkligen som du säger. Och det är oftast då det kan bli otroligt bra. För väljer man den, safe, alltså den säkra vägen lite, eller ett säkert kort, så blir det ju inte oftast en väldigt bra kreativ idé heller. Eller något nytt.
Nej, precis.
Och men ville du, alltså lilla Parisa, drömde hon om att göra det här som du gör idag? Eller vad, hur var drömmarna när du var liten?
Oh, wow. Jag hade många drömmar. Jag har alltid varit lite kreativt lagd. Och kände att jag ville jobba med något där jag kunde uttrycka mig på ett kreativt sätt. Alltså jag tror att jag hade en väldigt förskönad bild som jag nämnde innan om PR-branschen när jag var tonåring och tänkte så här, dit, där vill jag jobba. Och så här. Det verkar så kul att gå på events och liksom känna folk. Ja. Och liksom, du vet, vara där det händer, så att säga. Och sen också göra skillnad. Så jag tänkte på den tiden att jag kanske ville åt PR-hållet, men inte riktigt visste hur. Så jag testade olika sätt, olika grejer på vägen. Liksom på gymnasiet, spelade in kortfilmer till exempel, om olika budskap, allt väldigt så här, politiskt på den tiden. Man vill ju se en, så här, skapa en rättvis och trygg värld och allt vad det är. Och sen på universitetstiden blev den här startupen, foodtech-bolaget istället. Och då var jag ute och pitchade den idén och tänkte, här kan vi skapa möjlighet för människor att fatta kloka beslut kring sin livsmedelskonsumtion genom att så här, tillhandahålla informationen kring allt de konsumerar på ett enkelt och tydligt sätt. Att man på något sätt demokratiserar kunskapen kring livsmedel och mat. Så det gick på det spåret. Sen plötsligt hamnade jag i den här PR-världen genom att bara ta mig in på en byrå. Hörde av mig till någon och läste en praktikplats och på den vägen var det. Men jag tänkte alltid egentligen, speciellt under universitetstiden, att jag skulle bli diplomat eller jobba i FN på något sätt eller något sånt. Jag tänkte alltid så här, jag vill göra skillnad.
Mm.
Jag vill skapa en bättre värld. Och jag ville lösa orättvisor, mycket sånt. Och jag insåg när jag frilansade och höll på med mitt företag och liksom allt det där, att det finns en annan... Så här, att näringslivet är lite mer, kan vara snabbfotare om de vill det.
Ja.
Jämfört med politiker och den politiska världen som oftast behöver liksom en offentlig utredning och sen ska det beredas och sen ska man ta fram ett lagförslag, sen ska det gå igenom sin lagrådsremiss och yada yada, och sen når det kanske riksdagen eller regeringen på ett eller annat sätt. Och det där tar ju flera år. Och jag tror att jag kände en frustration i att det ska vara så himla långsamt. Så jag ville istället skapa förändring genom, ja, men genom näringslivet. Genom att ta mig in på de här storbolagen. Försöka nudga in dem i en riktning som jag tycker behövs. Mycket liksom, kring utbildning till exempel. Och att demokratisera kunskap kring olika saker och sådär. Så att ja, det har blivit den här samhällsfokuserade, kanske aktivistiska sidan av mig, fast har tagit sig in i hela den här näringslivet på ett sätt.
Ja, vad intressant. Och där kan man ju påverka kanske snabbare, som du säger.
Ja, men jag tror det.
Du behöver inte utsluta det ena eller det andra på något sätt. Är det för de som liksom drömmer om att landa såna här kommunikationsroller, kanske inte kommunikationschefsroller, men inom den typen du har jobbat, vad har du... liksom för råd att ge om man är ny i branschen, eller om du fick prata till ditt yngre jag, att vad skulle du ge för tips? Folk älskar ju tips.
Åh gud, jag har så många tips.
Oh.
Så det beror på vilken stadie man är. Om du är universitetsstudent skulle jag säga, gå ut, hitta erfarenheter och liksom arbetslivserfarenhet på andra sätt än bara studierna. Jag tror att jag insåg det här ganska snabbt och är glad att jag gjorde det. Att ingen bryr sig om betyg. Så att, fuck that. Eller får man säga?
Ja, det får man. Jag har svurit mycket.
Så jag skulle verkligen så här, uppmuntra till att bara ta det lite lugnt med plugget. Så här, gör det du ska. Men hitta andra sätt att aktivera dig på och bli en intressant kandidat på arbetsmarknaden. Det är otroligt många duktiga personer som söker de här rollerna. Man behöver sticka ut på något sätt. Och ett bra sätt att göra det på är att hitta ideella projekt till exempel. Som visar att man kan projektleda komplexa saker. Hitta sammanhang där du kan kanske till och med leda en grupp personer. Också ideellt, det är en ganska bra start. Jag var engagerad i utrikespolitiska föreningen. Och det öppnade väldigt många dörrar. För jag visste då, om jag ska ta mig in i branschen så måste jag ha någonting i ryggen. Någon reason to meet, en reason to speak. Mm. Och då var det att jag var ordförande för den här föreningen som representerade unga röster i utrikespolitiska världen. Så jag kunde boka möten med ambassadörer, diplomater. Jag modererade samtal på olika scener om massa seriösa ämnen, men viktiga.
Mm.
Jag satt i paneler med ministrar från hela Europa. Prata om olika, om flyktingkrisen till exempel och massa sånt.
Mm.
Och det byggde ju upp, jag vill inte säga självförtroende, men en trygghet i att prata inför grupp. För det behöver man ofta göra i branschen. Och kunna artikulera komplexa tankar och idéer på ett sätt som andra kan ta till sig.
Mm.
Men sen också leda en grupp till exempel.
Bra tips.
Så den är ganska så konkret. Så nu ska jag säga till många som är i det skedet. Så de bygger upp liksom ett CV som inte nödvändigtvis är så fokuserat på att jobba inom den branschen. Men bara ha så kallade transferable skills.
Mm.
Att man kan hantera människor, att man är people person. Det tittade jag på framförallt när jag skulle rekrytera praktikanter och liknande. Så vad har de gjort runt omkring? Vad säger det om den här personen?
För det visar lite vem man är utöver sina betyg.
Ja,
liksom.
För betyg spelar egentligen inte så jättestor roll när man tänker på det. För
jag, att, liksom, med. Jag har aldrig tittat på någons betyg. Men ja. Jag har tittat CV.
Jag hade en arbetsplats som ville ha betyg.
Mm.
Men de struntade i det ändå. Jag fick ändå jobbet. Så att det var ingen, it wasn't a thing. Så det är det jag skulle säga i det läget. Sen när man kommer in i branschen, beroende på vart man är, om man är i PR-byrå eller vad det nu skulle kunna vara, Att våga uttrycka sina ambitioner och vad man skulle vilja göra. För att man kan ställa krav på sina chefer också. Jag tror inte man tänker på det väldigt ofta. När man är ny, man är lite, det är tacksam att man har ett jobb. Men de cheferna har också ett ansvar att se till att man utvecklas. Att man är en bra resurs för bolaget.
Mm.
Folk tittar ju på lönsamhet, intäkter och så vidare. Är det en person som är väldigt ambitiös, har bra idéer, leveranssäker till exempel och liksom hungrig, så vill man gärna dra nytta av det. Mm. Det är liksom också affärsmässigt smart att göra det. Om man ser att det är någon som är otroligt driven och gör mycket för bolaget.
Verkligen.
Så jag skulle ställa krav på chefen på något sätt, eller åtminstone artikulera ens vision eller vart man vill ta sig till på ett eller annat sätt. Om det är så att man vill specialisera sig inom en viss fråga till exempel, så kan man nörda ner sig i det och bli riktigt bra på det.
Mm.
Även utanför jobbet. Och sen komma med det. Våga prata på teammöten till exempel. Och ha liksom trendspaningar. Det jag gjorde var att jag trendspanade en del, speciellt tidigt. För den gruppen, det teamet jag var i, det var äldre herrar. Så alla hade inte koll på kanske populärkultur. Eller trender ute i världen, sociala medier eller vad det skulle kunna vara. Så jag trendspanade väldigt ofta och sa, men det här är det jag ser just nu hända i samhället. FYI. Bra att ta koll på. Och det är lite branding.
Ja, gud ja.
I det. Och sen har jag också sagt då att jag vill presentera den här för kunden. Om det är min idé. Det har hänt väldigt ofta att mina chefer har velat ta de idéerna och presentera själv. Kanske inte min direktchef, men liksom andra i bolaget.
Mm.
Och då har jag stått på mig, bara nej, det här är min idé.
Mm.
Jag vill framföra den. Och jag hade liksom då uppbackning av min chef oftast. Eller en annan seniorkonsult som trodde på mig.
Så bra tips. Där är det många som kanske inte tänker på det, utan ge bort alla de här gratisidéerna.
Ja.
Få någon annan cred.
Mm. Ja, och det är alltså, ibland är bolagen lite toxiska. Mm. Och har en väldigt tydlig hierarki. Där det ska vara lite så. tyvärr. Och där får man också vara lite street smart. Man ska hitta allierade på bolaget, oavsett vart man är.
Verkligen.
Som tror på en, som tycker att man är duktig. Där man kan gå samman och framföra en idé, till exempel. Mm. Jag hade idéer på olika nya erbjudanden på byrån på den tiden. Och framförde det och arrangerade då ett event där vi bjöd in bolagets alla kunder. Och bjöd in då en person som var väldigt drivande i det projektet externt och ja, massa sånt. Och sen bara, nej, jag står på mig, jag är väldigt hård. Och det är inte populärt heller.
Nej.
Inte alltid. Men det beror på organisation.
Verkligen.
Vissa tycker att det är otroligt inspirerande och roligt att se en ung själ liksom driva på och vara duktig. Andra blir hotade. Och jag tror att man får vara okej med det.
Hur har du tacklat det när någon inte riktigt alltid är på din sida? Eller om du direkt känner att personen är hotad av att du kanske har bättre koll eller mer uppdaterad inom trender eller yngre och uppdaterad. Alltså, förstår du?
Ja, det beror lite på vad det är för typ av aggression kanske. Eller
triggar
frustration.
Det dig eller blir du mer motiverad? Eller?
Jag blir först, om jag ska vara ärlig, jag blir lite ledsen först.
Ja.
Jag tänker, gud vad orättvist. Att ja. jag tror att jag är en sån person som vill gärna tro det bästa om folk i ett första skede. Snälltolkar oftast och liksom väldigt generös med till andra chanser och tolererar väldigt mycket. För jag ser the big picture, att okej, du får komma undan med det här för att det kommer ändå ta mig till mitt slutmål på ett eller annat sätt. Så det här är bara ett sidospår som inte betyder något. I andra fall behöver man adressera det. Och det beror på vart man är i organisationen, vad man har för roll. Vad är det för typ av kanske hot det handlar om? Eller vart den osäkerheten kommer ifrån. Beroende på personlighet så kanske man behöver hantera det lite mer rakt på sak.
Verkligen.
Vilket för mig är jätteobehagligt. Jag önskar att jag var mer trygg i att, så här, att konfrontera folk. Jag tror inte det ligger när i naturen, när man är en sån person som gärna vill alla väl och sådär, så vill man gärna snällt tolka och ursäkta den personens beteende, även om det inte är okej.
Okay. Känner så igen mig.
Men man får på ett eller annat sätt även där bara vara trygg i att man kanske har rätt. Och att, så här, att man följer sin moralkompass på något sätt. Och dokumentera, beroende på vad det är. Om det är liksom ett beteende, till exempel. Eller ett vanligt tips i branschen att dokumentera det beteendet. Om det är återkommande så kan man komma med exempel. Det är jätteviktigt.
Väldigt bra tips.
Men ja, det är inte lätt alla dagar. Men jag tycker att vara ärlig och tro på sig själv. Och bara move on. Och bara titta på liksom slutmålet och... Så länge den här grejen påverkar inte hela det där, alltså kanske man behöver bara squeeze and let go.
Mm.
Så det är inte alltid att det där beteendet kräver en reaktion.
Nej, ibland bara borsta av det liksom.
Jag tror det, jag tror man får vara det i den branschen. Det är ett hårt klimat.
Mm.
Och speciellt på sådana här bolag som drar till sig de här talangerna som kanske har en tendens att armbåga sig fram och helt okej med att göra det. Mm. Det finns sådana personlighetstyper. Och då får man väl lära sig hantera dem och bara liksom ducka smart eller förbereda sig lite extra för det mötet. Det finns massa sådana lite så här taktiska sätt att hantera det på. Jag tror att det kommer
inte ta det personligt, för det som du säger, alltså, det påverkar ju bara ens egna dag, det påverkar ju faktiskt inte deras.
Nej.
De som de bryr sig inte, de skrattar därifrån. Då ska du gå och ha en dålig dag liksom. Mm. Det är inte värt det.
Nej, det är verkligen inte, och det finns situationer där jag har blivit utskälld, där någon har skrikit på mig, så gallskrikit.
Mm.
Det var liksom så här en chock för mig att hantera det. Och det är absolut inte ett acceptabelt beteende. Och efter den gången liksom bestämde jag mig för att jag ska aldrig låta mig liksom bli behandlad på det sättet igen. Så den personen började skrika nästa gång, då var jag väldigt snabb med att säga, vet du, det du gör nu kommer inte lösa det här problemet. Det är redan gjort. Jag ska gå nu.
Mm.
Jag går.
Mm.
Så gick jag. Han var helt så här paff. Han står och skriker på mig. Jag ska inte stå kvar och lyssna på honom skrika på mig.
Så bra.
Framför alla till och med. Så jag bara drog.
Väldigt förnedrande.
Ja, men det där har hänt. Jag har så många, trist nog, så många exempel på sånt där. Delvis så här, könsgrundat, åldersbaserat och sen bara, så här, bara allmänt elakheter på jobbet. Liksom. Det är sånt som förekommer framförallt, tror jag, tidigt i karriären och kanske i den branschen vi är i. Eller kanske på alla, jag vet inte faktiskt. Jag är kanske i min lilla bubbla.
Nej, men jag kan känna igen det också. Och att man lär sig, och som du säger, man lär sig varje gång också hur man ska hantera det. Det som är bra fördelaktigt med det är ju att man blir bättre och bättre på att ta i sådana situationer.
Ja.
Och stå upp för sig själv. Men det är tråkigt att man ska behöva lära sig på det sättet.
Ja, verkligen. Och sen att, så här, att man inte lägger för mycket av sin identitet i sitt jobb också. För då kan man ta det där avståndet, känslomässiga avståndet i vissa saker.
Mm.
Och inte lägga så mycket av sitt ego generellt i arbetslivet. Liksom. Jag tror att det har varit nyckeln för mig. Att säga att inte, att mitt jobb är inte min identitet. Så får jag kanske, om jag får kritik för någonting. Och det förekommer. Det är liksom så här, man ska kunna diskutera saker och inte hålla med varandra. Och hitta en ny väg fram. Så det är inte, det behöver inte vara en dålig sak att någon har så här, något konstruktivt att säga. Men när man så här, försöker koppla bort egot från allt det där, då blir det så mycket enklare att hantera. Man bara tittar på vad det är och situationen och bara, you know what, jag håller med. Vi kanske kan testa det här. Eller nej, jag håller inte med på grund av det här. Vi borde kanske testa det här istället. Eller, du vet.
Ja, verkligen. Verkligen. Och inte ta det, för det är ju inte personligt ofta.
Oftast är det inte det.
Och sen lyckades du ju landa den här otroliga tjänsten på TikTok som jag har skrivit både på svenska och engelska med kommunikationschef. Och hur innan vi går in på liksom vad rollen innebär, hur hamnade du där? Det är ju väldigt ett drömjobb för många. Var är det för dig?
Definitivt. Jag hade koll på TikTok redan innan lanseringen i Norden. Och jag tänkte, även när jag var liksom på KPMG.
Trendspaningen där.
Ja, men jag tänkte så här, det här kommer vara the next big thing som kommer slå ut så här, världen över. Den bubblar i USA just nu. Det är mycket prat kring det. Det är många användare där. Det var på den tiden då Trump försökte förbjuda appen. Massa sånt. Så jag tänkte att det ligger något där i liksom, som är annorlunda. Och jag tror att det här kommer slå ut snart och bli stort. Så ungefär 1,5 år innan hade jag börjat prata om det här. Och inte till, alltså, bara kanske till vänner och så. Bara, men jag tror att TikTok kommer bli stort. Så här, du vet. It's happening. Det är där alla kids är, du vet, fördomarna.
Ja. Ja.
Men jag tror att det kommer bli slut. Det här kommer bli nästa, liksom, kanske Uber. Eller det som revolutionerar kanske synen på något. Liksom. Och i den här världen nu är det så sociala medier och underhållning. Men, så jag hade börjat liksom bara prata om det och liksom funderat över det. Gått in och spanat in karriärsidan, lite så. Inget har hänt liksom. Och jag hade precis börjat på KPMG eller kanske någon månad innan. Och då hör en rekryterare av sig. Och frågar om jag är intresserad av en viss roll. Det var en säljroll. Pratar om det lite fram och tillbaka. Och jag insåg att jag är inte så sugen på sälj. Så det här kanske inte för mig, men hör av er om ni har något. Något annat som ni tror kanske passar. Det här, jag är intresserad av XYZ. Typ sådär. Så var det tyst i kanske 1/2 år. Ingenting hade hänt. Sen hör de av sig om en tjänst som marknadschef inom B2B. Och vi pratade lite om det. Jag insåg att jag inte riktigt var så pepp på den rollen. Och sen kanske bokstavligt 1 vecka senare hör de av sig om den här kommunikationschefsrollen för Norden. Och då såhär, they caught my ear.
Bra att du hade is i magen.
Vi pratade lite om det där över sommaren, massa intervjuer. Jag klickade så bra med chefen, love her, hon är fantastisk. Klickade med vdn också, klickade med alla jag pratade med egentligen och bara kände att det här är en grupp människor jag tycker om. Och sen var jag också jättetydlig med mina värderingar, vilken typ av arbetsplats jag kommer trivas i och vad jag har för krav. På ett trevligt sätt, of course, men väldigt transparent i alla intervjuer. Att jag behöver en miljö som stöttar varandra, där folk stöttar varandra. Där det är inte är massa vassa armbågar. där snällhet premieras på något sätt. Mm. Att, man förväntas vara schysst och det är så det är. Liksom, och det är bara liksom en hygienfaktor typ. Och sen hade jag idéer för hur man kunde jobba och min approach och lite sådana grejer. Och sen landade vi i att det där kändes som en bra match. Och sen blev det TikTok och ja, jag började kanske 5 månader efter lanseringen i Norden. Kanske 5-4 månader efter, så det är ganska tidigt.
Vilket, var är vi nu i årtal?
Då är vi 2021.
2021, ja. Wow. Och vad innebär rollen för de som absolut inte har någon aning om liksom, vad gör du på dagen?
Åh gud, alltså allt möjligt. Man får vara lite av en kameleont på sätt och vis. Så jag jobbar väldigt nära i princip alla avdelningar på bolaget. Så allt från produktutveckling, där jag gör kanske riskanalyser eller förslag till nya tjänster eller produkt, liksom uppdateringar som jag tycker behövs baserat på så här, vilken feedback vi får av samhället och även kreatörer och sådär. Jag jobbar väldigt nära vdn i Norden för att så här, driva vårt B2B-narrativ och budskap där och driva försäljning via kommunikation på ett sätt och vis och bygga förtroende. Jag jobbar väldigt mycket med B2C, så mycket med kreatörer, musik, mode, mat. Gud, allt egentligen. Kul. Träning, sport, alltså allt som är poppis liksom i plattformen. Jag jobbar mycket kring så här, regulatoriska frågor, hur man ska artikulera det, vad är vår vision, vad tycker vi och varför. Mm. Hur jobbar vi med trygghet på nätet för unga? Hur jobbar vi med AI? Alltså verkligen allt.
Mm.
Och sen också få med alla medarbetare på banan och se till att alla är ambassadörer på sitt sätt och kan artikulera det här mot kunder eller mot partners och liksom allt vad det är. Så det är verkligen allt.
Och vilken del gör dig så här pirrigast i magen som du bara, oh, det här är extra kul?
Just nu är det nog att jobba med kreatörerna faktiskt. Ja. De är eldsjälar på olika sätt. Och har hittat sig själva på plattformen i vissa fall. Och visa vad plattformen är idag. Det är liksom en underhållningsplattform i grunden. Där människor i alla åldrar kan känna sig trygga och hemma. Och önska det på sätt att det liksom finns en plats för dem. Att vem som helst kan vara en kreatör och influencer på TikTok. Vi har Boåke Adamsson som är 83 nu kanske. Konstnär som lyckats väl på TikTok och har nästan drygt 1 miljon följare tror jag. Ja. Precis snäppet under. Men får miljontals visningar runt hela världen. Och han berättade sist vi såg så att han börjar göra så här, måla för rockstjärnor i USA till cool. exempel. Så det finns så många fina historier och personer som tror på sig själva, hittat sin nisch och ändå lyckats starta ett företag på sin hobby eller sina intressen. Jag tycker det är så häftigt att se att det finns en ny plats där man får vara sig själv. Så det är det som gör mig extra motiverad och taggad, det är att jobba med dem. För de har saker att säga och fina berättelser och jag tycker fler borde få höra dem.
Och jag vet att många sitter och är nyfikna och speciellt när du brinner för trendspaningar och du sitter på den rollen du gör. Vad tror du är liksom vägen att gå när man vill lyckas på TikTok idag? För det går ju lite, det ändras ju lite vad som trendar och vad som flyger och sådär kan jag tänka mig.
Ja men absolut, jo men det gör det. Trender kommer och går som det alltid är.
Ja.
Och vi ser framförallt att TikTok har blivit en plats där populärkultur börjar. Liksom, det är där det liksom, börjar växa fram och få en snöbollseffekt ute i samhället. Det liksom, ser vi med BookTok och massa andra teman. Och framgångsreceptet ser lite olika ut beroende på vad du vill åstadkomma. Men i grund och botten handlar det om att vara ärlig och vara dig själv. Oavsett om det är ett varumärke eller en kreatör.
Mm.
Att du ska hitta det som du brinner för och visa det på ditt sätt. Så det finns ingen så här, det här är mallen, så här ska du publicera och det ska se ut så här. Det finns ingen sån standardmall. Och folk och användare vill inte ha sådana här överproducerat innehåll som är perfekt hela tiden. Och vi ser till exempel, jag såg det här om dagen, jag tyckte det var så himla roligt, 7-Eleven på Drottninggatan publicerar video på TikTok och de visar hur de bakar muffins och morotskaka och liksom allt vad det är. Och det, de har ju lyckats jättebra, de får massa visningar. För folk vill ju se den här bakom kulisserna sidan, hur det faktiskt går till och liksom allt det där. Och sen, sen så är vi foodies i Sverige generellt. Så om man vill börja leka med matcontent så tror jag att det går alltid hem. Men jag tror att bara visa det sanna jaget, oavsett om det är varumärke eller kreatör, tror jag är liksom framgångsreceptet. Och våga publicera, våga leka med TikTok. Jag tror att det är många inte kanske nödvändigtvis vet där hur flödet fungerar. Och det är väldigt annorlunda än från andra plattformar. På kanske de andra traditionella sociala medierna så får du innehåll baserat på vem du följer och vad de likar. Så får du det i ditt flöde. Så kusinens bästa väns dotter tar studenten. Så poppar den bilden upp i ditt flöde. Så är det inte på TikTok. Utan det är hur du som användare interagerar med innehåll som visas för dig. Så det liksom avgör vad du får. Inte nödvändigtvis vilka följare du har eller vilka följare du följer. Alltså vilka du följer. Utan det är bara hur du interagerar med det. Och det kan också vara ganska betryggande när man är ny på TikTok och ska komma igång. Att man vet ändå att algoritmen och flödet är så smart att den kommer servera och kategorisera det här innehållet så att den hamnar i ett flöde hos de som är intresserade av det ämnet. Så att man behöver inte vara för orolig för att kommer jag få visningar eller inte, vad kommer folk tycka. Bara testa det fram och man har lite kul med det. Visa bakom kulisserna. Prata om dina tankar kring en bok, om det är det du är intresserad av. Det finns nisch-community för vad som helst på plattformen.
Ja, det är coolt. Och är det liksom som vissa tror att det är för den yngre målgruppen som det var i början och bla bla bla? Nej, alltså hur ser liksom siffrorna ut?
Jag kan inte dela exakta siffror om så här demografisk liksom fördelning. Nej. Men det jag kan säga att det finns över 3,2 miljoner användare i månaden i Sverige idag.
Det
och det är ju mycket. Och det är ju alla möjliga åldrar på plats på plattformen just nu. Så det är definitivt inte en ungdomsapp längre.
Nej,
utan
nej.
Där vi ser störst tillväxt är ju de äldre åldersgrupperna. Och jag vill ändå säga att det syns också när man scrollar i appen också. Att det finns ett mångfald där som man kanske inte tänker på om inte man är på plattformen. Jag tror att de flesta som är på plattformen ser det. Men det här är liksom en fördom för de som inte är på plattformen. Att det kanske är ungdomsapp där folk dansar. Ja, om du är intresserad av dans kanske dyker upp i ditt flöde. Men är du inte det så kommer det inte dyka upp.
Och jag menar, det är ju otroligt sätt att lära känna varumärken på. Som vågar bjuda på sig själva. Som visar alltså att man kan känna liksom, att man lär känna dem. Mer än de här perfekta bilderna och stageade och allting. Utan det blir en personlighet.
Ja, 100%. Och sen så ser vi ett annat användarbeteende och sätt att shoppa numera. Och det är att man vill få tips om produkter, om restauranger, vad som helst. Från riktiga personer. Och att folk recenserar saker på ett ärligt, ofiltrerat sätt. Så numera ser man att många söker på produkter på TikTok och de blir slutsålda. Det finns massa produkter från L'Oreal till exempel som blir slutsålda på grund av att den har liksom organiskt bubblat upp på plattformen för att det är någon person som har hittat något i den produkten som funkar för just dem och förklarat varför. Och sen har andra hakat på och testat också och recenserat i allt från mascara till hårmasker och liksom vad som helst egentligen. Så att det finns ett annat sätt att prata om även produkter och jag tror att där finns också en jättepotential för bolag att hitta en ny marknad kanske om man inte ger sig in på TikTok. Att testa lite så här kreativa sätt att få ut den där. Och kanske är det att skicka till folk och jobba med kreatörer.
Och jag menar, ja, det som du säger, det finns ju oändligt med möjligheter. Och det som händer mycket i USA, ser man, de stannar folk på gatan och frågar vad är dina favoriter. Folk älskar ju sånt.
Jag tror att det kanske är något så här psykologiskt, kanske evolutionärt i oss, att vi vill veta hur andra människor lever sitt liv. Det är kanske ett, inte nödvändigtvis ett flockbeteende, men kanske ett survival instinct. Att man vill veta, vad är de som inte jag gör? Eller hur disponerar den här personen sina timmar? Vad äter den personen på en vanlig dag? Eller hur ser en vanlig dag ut för den personen? Jag tror att det finns en sån här psykologisk grej, att man är ständigt lite nyfiken på andra personer. Och jag tror att speciellt med pandemin, när vi såg att TikTok exploderade, att folk verkligen saknade ett sammanhang där folk var äkta. Mm. Att det var inte den här polerade bilden som oftast finns på andra plattformar. Att det är så här ska du se ut. Och, ja, det ser inte ut så längre. Vilket jag tycker är otroligt uppfriskande. Att en influencer på TikTok kan vara Bo Åke Adamsson. Eller vem som helst. Mm. Eller Dr. Tracy till exempel, som pratar om hälsa.
Ja, hon har ju varit med på den.
Har hon?
Ja, tack vare TikTok. Jag hittade henne.
Ja, vad kul.
Så jag bara, det här är så jäkla bra.
Ja, men hon är fantastisk. Ja. Och ett jättebra exempel på så här, dagens influencers. Mm. De ser som du och jag. Det är inte liksom...
Nej, man vill ha tips och råd. Hur funkar det? Alltså, du vet, så här.
Ja.
Och som inte är köpt alltid. Mm. Det är det. Jag är verkligen så här... Oh, du vet, man är speciellt i PR-branschen och... marketing överlag, det är väldigt så. Man vet inte vad som är sant och vad som inte. Så det är nog äkthetens evolution. Och vad ser du liksom framgångsfaktorerna för de Nordens största TikTok-kreatören har varit då? Är det att de verkligen vågar satsa och köra på sin grej och leka runt då?
Ja, det är 100%. Och sen framförallt att de är väldigt tydliga med sin nisch oftast. Mm. Dr. Trace är ett jättebra exempel på det. Hon kör fullt ut på det hon kan och det hon är intresserad av. Sen kör hon också lite gaming, så livestreaming. Och det är ju 100% hon liksom. Så att jag tror att det handlar till stor del om att hitta vad ens nisch är. Är det mat till exempel? Det finns många svenska kreatörer som är otroligt duktiga på mat. Eller är det humor?
Mm.
Kaylee till exempel är fantastisk på TikTok. Jätterolig. Och har så bra lives. Och väldigt personlig och bjuder på sig själv. Och det finns så många, alltså, the list is endless.
Mm.
Men den gemensamma nämnaren är att de är sig själva på 110% och kompromisslöst sig själva. Och vågar prata om saker ibland. Att det kan vara lite personligt. Man kan prata om välmående också på TikTok. Utan att det är något fult eller att det är liksom wow, nu är det så här jättepersonligt. Oj. Nej, det är inte, it's not a thing, utan det är så människor är och alla har jobbiga dagar. En trend just nu är till exempel en video typ caption som är social media isn't real. Och sen visar de exempel på så här, sanningen, alltså den riktiga vardagen till exempel. Det kan vara allt från, nu tänker jag på, jag får mycket hundar i mitt flöde, så det kan vara hur det är att vara dagmam. Att det kan vara jobbigt med vissa som har reaktiva hundar eller vad det nu är, så man visar en annan sida.
Mm.
Det kan vara en, jag vet inte, dietist som pratar om någonting. Det kan vara verkligen vem som helst som kan då också på ett öppet sätt prata om liksom verkligheten.
Mm.
Att det är så här det faktiskt ser ut. Och allt är inte happy-go-lucky, rainbows and butterflies.
Nej.
Att det är liksom...
Folk har...
Ja,
så.
Men liksom, exakt.
Nej, jätteintressant. Gud, jag hade kunnat prata med dig i timmar om det här. Jag vill bara höra mer och mer. Vad heter det? Om man är nyfiken på dig, vart är du personligen mest aktiv?
Ja, det här är lite pinsamt. Men Instagram skulle man kunna säga.
Ja, LinkedIn.
LinkedIn också, där ska jag bli lite bättre faktiskt.
Ja, man vill...
Så det är Instagram, LinkedIn, ja... har lovat mig själv att bli bättre på TikTok.
Alltså dela trender om TikTok på LinkedIn. Då bygger du ju verkligen ditt personliga brand. Du
det kan jag
TikTok.
Göra.
Och din kommunikationsroll är också för till LinkedIn. Ja. Alltså, kan ju vara något. Ja. Jag hade ju så velat veta trendspaningar och bara in your head, typ, vad händer?
Det kanske jag ska göra då.
Vi kan bara några korta.
Ja, det är en bra idé.
Ja. Kul. Nej, vad heter det? Men där heter du...
Det är också pinsamt. På Instagram heter jag Fishnet Bill. Det är ett jättegammalt namn, jag kanske ska byta.
Jag älskar dem, men det är enkelt att hitta.
Bara så här, 15-åriga jag som bara skulle vara lite kreativ.
Underbart. Tusen tack för ett så bra samtal. En timme har flugit förbi. Jag kan inte förstå, för jag vill bara prata mer.
Har du, alltså redan?
Ja, ja, klockan är 4.
Time flies. Ja. Det har varit jättetrevligt.
Alltså det har varit så kul.
Och det känns som det har varit tip of the iceberg.
Ja, det
känns
som det finns så mycket mer. Jag del 2.
Kanske det. Jag tror att det finns så mycket.
Vi grottar in oss lite, ja. För jag känner det här är bara liksom intro till dig, din svär. Och sen så kör vi en del 2.
Ja, jättegärna.
Om du har tid.
Ja, let's do it.
Jag spelar in den här podden på coworking spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se, men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.